En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det är att man väljer från israelisk sida att använda sig av stridsvagnschefer som står upp med öppen lucka. Det gör man ju för att man har en bättre överblick och att målangivningarna är de här mycket snabba sekvenserna som sker här. Och det går så fort som man måste se direkt och ha överblick. Men också för att visa stridsmoral. Därför har man väldigt, väldigt höga förluster, stora förluster på stridsvagnschefer. Och det finns ju exempel på stridsvagnschefer som ju leder och slår ut, alltså enskilda centurionstridsvagnar som slår ut, alltså 30-40 syriska stridsfordon under de här striderna. Framförallt på en plats som heter Tårarnas dal de här nu första dygnen här.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Martin Hårdstedt.
Ja, det här är Peter Bennesved.
När jag var liten och gick på kyrkans barntimmar så fick man ju upp gift faktiskt hösten inför jul 1973 att rita någonting som man förknippade med det heliga landet. Och då fanns det en gosse i den här kyrkans barntimsgruppen som istället för att rita Josef och Maria, du vet, och de vise männen och lite annan stridsvagn.
Ja, härligt.
Mm. Och jag har efterhand funderat på varför ritade jag en stridsvagn?
Mm.
Jag var ju inte så gammal.
Har du kvar bilden?
Jag tror att mamma har kvar den hemma faktiskt.
Får någon gång där du är hemma och besöker din mor så får du ta en bild.
Ja, det var väl lite sådär så att det nästan var så att det föranledde någon form av liksom barnpsykbesök. Ja. Men jag tror att det var så här att min pappa var väldigt intresserad av vad som hände utrikes. Och det matades ju på tv den där hösten väldigt mycket kring det här. Och jag tror att jag så liten som jag ändå var då, jag var 5-6 år, snappade det där. Ganska fascinerande.
Mm.
Och det är ju det som är dagens dramatiska tema, får vi säga. För att det här är ju en av de här mer dramatiska ögonblicken eller händelserna egentligen i den här kalla krigshistorien. Nämligen det som man brukar kalla för oktoberkriget 1973 eller Jom Kippur.
Just det.
Och det är ju därför att den har ju, förutom att den så att säga, det är krigföring på två fronter, Golanhöjderna och Sinai, med väldigt intressanta, vad ska vi säga, taktiska, operativa, dramatiska aspekter på krigföring. Alltså är det ju också så att det här vetter ju mot en helhet, nämligen kalla kriget.
Mm.
Och att också 1973 och oktoberkriget, att vi kom faktiskt ganska nära, man brukar ju prata till exempel om Kubakrisen 1962, men att man även 1973 kom relativt nära en konfrontation mellan supermakterna.
Jag tycker det är lite lustigt, nu precis innan vi förbereder oss för det här avsnittet, så att jag läste lite i de här svensk utrikespolitik och de här som ofta går igenom stora händelserna under det kalla kriget. Och det står nästan ingenting om just oktoberkriget ur ett svenskt perspektiv. Däremot är ju många av de andra, Vietnamkriget är ju liksom väldigt framstående. Mm. Och det är ju en konflikt som tar slut egentligen. Det är diktan här, bara ett år, vad är det, ett halvår innan egentligen.
Mm, ja, det,
som
ja.
USA drar sig ur.
Precis.
Mm. Men ändå så tycker jag att det här kriget är inte lite styrmodligt behandlat. historiografiskt sett, eller?
Jo, det tycker jag.
Jag tycker att sexdagarskriget tycks få ha mycket tydligare position.
Ja, och jag vet inte varför det är på det sättet. Men man kan väl säga att sexdagarskriget föder ju oktoberkriget. Därför att i sexdagarskriget så ockuperar Israel då de här två områdena som jag precis alldeles nyss nämnde. Nämligen det militärstrategiskt, operativt viktiga, taktiskt viktiga ska jag säga, Golanhöjderna. Där man har då en från en väldigt hög höjdposition, relativt höjd position då i de här områdena, utblick över så att säga de syriska slätterna och kan då så att säga försvara sig och stoppa ett eventuellt anfall från öster. Och sen Sinaiöfallön som ju skapar en geografisk buffert mot Egypten som man nu kan uppfatta som Israels egentligen huvudmotstånd över den här tiden. Och det betyder ju att de här områdena, det är ju arabstaternas krigsmål för den här operationen. Och Egypten kommer att ta på sig uppgiften att anfalla över Suezkanalen och återta Sinai. Medan Syrien, Jordanien, faktiskt också Irak anfall Golanhöjden. Så det är ju
liksom. Men inte Jordanien, förhåller inte de sig neutrala?
Ja, det kan man fundera på. Men det handlar ju om att det är en helhet, att de här staterna accepterar ju inte Israel som stat. Och det kan man väl kanske påminna om här, att Israel tillkom ju under väldigt dramatiska förhållanden 1948 efter andra världskriget. Självklart är det så att västmakterna stöttar bildandet av en israelisk stat efter förintelsen och det behöver man inte närmare egentligen utveckla varför. Och att man har ju ett fundamentalt stöd av USA fortfarande än idag. Och att den här israeliska staten då i faktiskt tre krig försvarar sin existens. Då. Dels i det första palestinska kriget, sen under Suezkrisen också. Och sen detta sexdagarskrig. Och oktoberkriget är det fjärde kriget i vilket man liksom värjer och skyddar sin existens. Så att det är väldigt dramatiskt. Och sen är det ju så att vi har ju egentligen inga avsikter här att liksom lägga några värderingar på hur vi ser på staten Israel eller någonting sånt. Utan vi kan väl bara konstatera här att staten Israel anfalls ju av en allians av arabstater. Uppbackade av Sovjet, inte minst Egypten. Har ju väldigt mycket sovjetisk materiel, men dock icke på plats så mycket sovjetiskt. Alltså det har skett en avkylning av relationen mellan Egypten och Sovjet just när kriget utbryter så småningom, och framförallt åren efter. Men det finns ett starkt materiellt stöd från Sovjet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det finns många intressanta konsekvenser också av det här kriget som och jag tänker då framförallt på oljekrisen som oftast brukar behandlas som en egen, som någonting eget som inte har med det här att göra, men det finns väldigt tydliga kopplingar mellan oktoberkriget, eller vad ska man säga, det förklaras ju givetvis att det sitter ihop, va? Men att de här faktiskt sammanfaller på ett väldigt intressant sätt tycker jag inte man tas upp så här jättemycket. speciellt inom den här genren som jag håller på med, där det är mycket som miljöhistoria och så, är man ju närmast besatt av oljekrisen. Men man tar inte riktigt upp på vilket sätt det här kriget faktiskt påverkar det. Ja. En jätteintressant episod överlag också, för tiden efter här så är ju det som en ny politisk ordning för de här arabstaterna också, att de på något vis upptäcker sin förmåga och sin makt att på egen hand agera tillsammans gentemot västvärlden och också mot Sovjetunionen. Det är ju en ganska stor konsekvens.
Ja, och att man kan styra västvärlden genom att styra tillförseln av olja.
Precis, man kan samarbeta på ett sätt som man inte har gjort förut egentligen.
Och oktoberkriget ju stärker den här tendensen. Diskussionerna finns ju redan innan bland arabstaterna, men att oktoberkriget ligger ju det som triggar det här ännu mer. Va? Och så kan man ju bara nämna det också för att förtydliga att även Syrien har ju ett väldigt starkt stöd av Sovjet, och det är ju sovjetisk krigsmateriel som ju sätts in här egentligen och används, och det är sovjetiska rådgivare som finns på plats. Och framförallt så förser man ju då de här arabstaterna med ett effektivt luftvärn, vilket ju blir faktiskt fatalt för det israeliska flygvapnet under just oktoberkriget.
Det blir ett utmärkt exempel på den här typen av proxy war som utvecklas under kalla kriget också, där man ser att de här... Vi har haft ett avsnitt om att prata om kärnvapen. Har man liksom rundat den här kärnvapendiskursen? Eller liksom man vill inte hantera det, så därför har man istället den här typen av mindre krig där de stormakten kan spela ut sin material mot varandra. Och det har vi sett flera. Det börjar med Koreakriget.
Man slås genom ombud.
Ja, precis. Man slås genom ombud i en svensk översättning. Ja. Och här är ju intressant. Det är ju ett litet, liksom, det är ju ett tredje världskriget i lite miniatyr som pågår här.
Jo. Och att insatserna av kärnvapnen ligger ju runt hörnet där. Ja. Och det har ju diskuterats mycket forskning hur nära det egentligen var. Det där får vi väl egentligen aldrig veta. Men att det fanns alltså en förberedelse både på sovjetisk och amerikansk sida, och det fanns även på israelisk sida en förberedelse att sätta in taktiska kärnvapen. Det är ganska spännande om det hade gått riktigt åt helvete, om jag uttrycker mig på
det. Den där kontexten ligger ju bakom även Koreakriget och Vietnamkriget, när diskussionen hela tiden, ska vi gå nuclear?
Ja, och sen kan vi ju naturligtvis då ifrågasätta hur egentligen realistiskt det hade varit. Men det tycker jag liksom en annan diskussion. Men det finns runt hörnet, och jag tycker att man måste ha det här, tycker jag, galaktikperspektivet när man går in i den här konflikten. Därför att den är så beroende av detta. Och precis som du säger så testas ju här nu krigsmateriel. Det är T-62 och T-55 mot Centurion till exempel. Och också lite äldre amerikanska stridsvagnar.
Amerikanska F-4.
Precis, flygmateriel mot sovjetiskt luftvärn, samma stil och så. Så att det är så uppenbart att det här kriget hade ju inte kunnat utkämpas på den här nivån överhuvudtaget om det inte var så att man hade haft den här uppbackningen. Och det är ganska omfattande strider. Jag kan bara nämna att det som sen utvecklas som egentligen ett pansarslag på Sinai, även på Golanhöjderna, men i Sinai är ju det största pansarslaget sen Kursk-slaget under andra världskriget.
Aha, shit.
Så det är ganska mycket stridsvagnsmaterial som drabbar samman.
Ja, det är spännande. Jag tycker att man läser så märker man också att bara, så jäkla snabbt det bara eskalerar. De här konflikterna brukar inte riktigt vara av den här magnituden. Det är som på en gång så blir det väldigt många involverade och väldigt många döda, och det är väldigt mycket förstörelse på en gång. Men ska vi gå igenom själva händelseförloppet?
Ja, alltså
jag har fler kontexter sen som jag skulle vilja dra, men
det trillade inte på ett år. Man kan väl säga det är lite pedagogiskt svårt där, för det är två fronter. Det går Golanhöjderna då vi redan fixerat, och det är Sinaiöarna, och det sker ju samtidigt. Kriget inleds ju på båda de här fronterna, men om vi börjar med Golanhöjderna ändå. Så är det ju så att det finns någonting som heter Purple Line då, en stilleståndslinjen, där det finns till och med FN-posteringar. De kommer ju att vara kvar en del av de här posteringarna faktiskt under kriget. De hukar ju bara där under striden här. Och sen finns det så att israelerna har ju då på det här Hermonhöjden, Hermonberget, så har man då en sån här spaningspost där man tittar in, alltså visuellt och även radar, kan då se vad som händer på den syriska sidan. Och det man då upptäcker tidigt den 6 oktober, det är att plötsligt plockar ju de syriska artilleriställningarna bort sina kamouflagenät, och sen öppnar man eld. och sen är kriget igång. Och det som ju är problemet för Israel är ju att man har ju valt att egentligen gruppera två stycken reducerade brigader. Och tanken är att man ska ha en så stark avskräckning att de här brigaderna i förgjorda förberedda eldställningar, plus att man då har en underrättelsetjänst man menar ska veta att anfallet kommer, så att man minst av 48 timmar kunna helt enkelt mobilisera. Så att strategiskt tänker man så här. Vi har lite trupper ute vid gränsen, vid Suezkanalen och på Golanhöjden. Och sen har vi reservdivisioner. Och sen beroende på hur kriget utvecklar sig så för vi fram de här divisionerna. Och vi kommer att ha då en förvarning, räknar man med då på 48 timmar. Och här kan man väl säga att den israeliska underrättelsetjänsten misslyckas, jag ska inte säga helt, men åtminstone delvis.
Ja, de får varningar, va?
Men ja, de får varningar, man lyckas egentligen inte analysera. Och det här är en sak som sen undersöks i efterhand. Och när anfallet väl kommer så ställs alltså väldigt underlägsna trupper. Och tanken var ju att de här reducerade brigaderna då på Golanhöjden handlar ju faktiskt om bland annat då att man ju i de här förgjorda ställningarna då menar att man har ett övertag och att man också ska använda det israeliska stridsflyget. Där man lägger de största resurserna, mer än hälften av resurserna läggs ju på stridsflyget. Att det ska ha sån avskräckande effekt att man helt enkelt kan slå ut in ett initialt anfall, ett strategiskt överfall från arabstaterna. Problemet är ju då, som vi var inne på här, att det fungerar ju inte därför att på samma sätt man hade tänkt, därför att man har fått den här sovjetiska luftvärnsmaterielen. Så att här problem från början då. Va? Så man kan ju säga att några lite så här intressanta siffror här, bara för att det liksom har klart för sig vad det liksom handlar om här. Att initialt ställs alltså ungefär 3000 man på israeliska sidan med 180 stridsvagnar. Ungefär 60 artilleripjäser på Golanhöjden. Det är det man har att sätta in omedelbart. Då. Ställs alltså mot ungefär 800 i syriska stridsvagnar. Och 600 artilleripjäser och 28 000 man. Och så kan man också komma ihåg att syrierna kan ganska omgående redan under andra dygnet sätta in ytterligare två stycken pansardivisioner. Och det gör ju att man kan säga att oddsen här är väldigt extrema. Det finns alltså delar av de här striderna förs ju från israelisk sida med att man möter med 40 stridsvagnar. Så mycket som 500 stridsvagnar och pansarfordon på den syriska sidan. Så att oddsen är ju oerhört ojämn.
Och det är sovjetiska pansarvagnar alltid.
Ja, det är det. Och det är inte bara lite äldre T-55, utan det är ju också det som ju var en förhållandevis modern stridsvagn vid den här tiden, T-62, som också har en fenstabiliserad projektil som slår igenom all den israeliska stridsvagnsmateriel som finns. Det bästa som israelerna har, det är den uppgraderade Centurion-stridsvagnen som kallas ju av israelerna för, jag hoppas jag säger rätt, uttalar det här rätt, men Shoot kallar de den för. Och den har fått en dieselmotor bland annat för att den är lite mindre lättantändlig och så vidare. Så det är de här som ställs mot varandra. Sen är det väldigt intressant att syrierna har ju mörkerstridskapacitet. Och det här gör...
Är det någon slags infrared teknik?
Ja, det här var ju i början på den typen av... Ja. Men man kan alltså strida och mål, söka i viss utsträckning på natt och bedriva alltså mörkerstrid på ett helt annat sätt än vad de israeliska förbanden klarar av att göra. Det här är nästan lite som under kalla kriget och min egen militärtjänstgöring, där ju den svenska armén hade begränsade möjligheter till mörkerkrig för med att vi visste ju att Sovjet hade det. Det intressanta är att syrierna använder all det här egentligen. Det beror på att de är så pass, har så dålig organisation så anfallen kommer aldrig igång först det har blivit ljust. Och det här gör israelerna egentligen inledningsvis ganska knäsvaga. För hur ska man kunna hantera detta när man dessutom är så kraftigt underlägsna? Men det fantastiska är ju, får man väl säga nu här, jag använder fantastiskt. Därför att det här är exempel på kanske några av de mest häpnadsväckande defensiva försvarsstrider som har genomförts under 1900-talet av enskilda förband. Och det är ju den här Barak-brigaden och den 77:e bataljonen framförallt, eller den 7:e pansarbrigaden, som alltså står emot här nu initialt, framförallt på de norra delarna av Golanhöjderna. Det syriska genombrottet kommer ju sen på den södra delen av Golanhöjderna framförallt. Och det är ganska fascinerande att hur klarar man att genomföra det här? Det är ju därför att man har väldigt välövade, skickliga stridsvagns besättningar, skyttar och skickliga uppoffrande stridsvagnschefer. Och här kommer vi till någonting som är lite makabert. Vi pratade ju faktiskt om det här igår, gjorde vi. Och det är att man väljer från israelisk sida att använda sig av stridsvagnschefer som står upp med öppen lucka. Och där kan man fråga sig varför man gör det.
Jag tänker på sån här antik chariot.
Ja, och att, men det gör man ju för att man har en bättre överblick. Och att målangivningarna i de här mycket snabba sekvenserna som sker här. Och det går så fort så man måste se direkt och ha överblick. Men också för att visa stridsmoral. Och därför har man väldigt, väldigt höga förluster, stora förluster på stridsvagnschefer. Och det finns ju exempel på stridsvagnschefer som ju leder och slår ut, alltså enskilda centurionstridsvagnar som slår ut, alltså 30-40 syriska stridsfordon under de här striderna. Och framförallt på en plats som heter Tårarnas dal, de här nu första dygnen här, 6-8. Så slår man ut till hundratals syriska stridsvagnar med alltså ett fåtal egentligen då. Israeliska stridsvagnar, och de är oerhört skickliga och stridsavstånden är oerhört små ibland, och bland annat en av de här mest berömda då stridsvagnsbefälhavarna faktiskt, alltså för strider på upp till 30 meter, alltså stridsavståndet är 30 meter som en duell, och just i det här fallet så skjuter skyttarna samtidigt och båda granaterna träffar, och den här stridsvagnsbefälhavaren stupar, och ofta stupar de här stridsvagnscheferna då genom att de ju helt enkelt blir halshuggna. Och kroppen då, oerhört makabert, sjunker ner i stridsvagnen. Och ofta medför att hela inre av stridsvagnen blir nedstänkt av blod. Varvid de här övriga stridsvagnsbesättningarna väljer att evakuera. Mm. Och det man var tvungen att göra då man tog de här stridsvagnen ur strid, det var ju att sen tvätta dem snabbt med diesel. För att få ur bloddoften och alltihopa det här. Och sen sätter man in dem i strid igen. Och det här tycker jag är någonting väldigt förbluffande. Och många av de här just stridsvagnscheferna kommer att få och erhålla på stut då. Men även de som överlever Israels högsta utmärkelse då för tapperhet i fält då. Och det finns ju många sådana här berättelser som är väldigt liksom gastkramande och fascinerande, hur man står i de här förberedda ställningarna och liksom skjuter prick och kämpar mot de här syriska. Det kommer ju i vågor. Den syriska taktiken var ju helt enkelt att försöka komma över då det här stridsvagnsdiket som gick längs med Purple Line. Få över sådana här broar, transportera broar, sen snabbt få över pansar och sen bara mata stridsvagnar. Det israelerna lyckas göra är att slå ut en del av de här bromaterialen och dessutom skapa förvirring. Så det man kan säga egentligen är att frågan är ju här, det är min egen slutsats, att kanske det var fel att satsa på så massiva anfall därför att det blev trafikstockning och kaos på syriska sidan.
Men vad är det man åstadkommer med det här då? Alltså vad är resultatet?
Ja, resultatet är att man håller emot i stort sett egentligen på den norra sidan Golanhöjden. Man är tvungen att sjunka tillbaks. Mm. Det kommer ett syriskt genombrott på den södra delen av Golanhöjden. Mm. Men där lyckas man då tillföra de här reservdivisionerna. Och den 8 oktober så har man lyckats stoppa upp det syriska anfallet och kört fast. Och det är så det är Golanhöjden. Sen går det några dygn med reorganisering. Och också det israeliska flygvapnet börjar få verkan, trots förluster här nu då, börjar kunna verka på allvar då mot underhållslinjer och så vidare. Och sen vänder man detta då och börjar inleda så småningom några dagar senare en motoffensiv faktiskt, som ju bär in på syriskt territorium. Och där man ju börjar närma sig faktiskt Damaskus. Mm. Det är ganska fascinerande.
Vad jag förstår så är en av nycklarna här, och jag tycker det är en intressant diskussion med luftvärnet. En av nycklarna till den här israeliska vändningen är just att de lyckas slå ut ett par sådana här luftvärnsbatterier inne på syriskt område egentligen.
Ja.
Och, så man får luftherravälde.
Ja, och kan, eller får minska förlusterna på sitt flygvapen. Ja. Sen kan man ju säga här också att den här Hermonhöjden som är så att säga Israels ögon, den tas faktiskt inledningsskedet här av syriska specialförband. Så att det finns väldigt många sådana detaljer i den här striden som är oerhört fascinerande. Både operativt och taktiskt. Och sen är det en väldigt skicklig motoffensiv som genomförs här. Och det är till och med så att det är irakiska förband, den irakiska division som finns här. De israeliska cheferna visar sig ju verkligen kunna behärska manöverkrigföringen. på ett ypperligt sätt. Sen är det väldigt svår terräng här också. Det är inte så lätt att bara köra ut i terrängen, för det är stora sådana basaltstenar och så vidare. Så man måste hålla sig längs med vägarna, och därför blir man ju väldigt sårbar. Och därför är det som du säger, det här luft här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Mm. Sen lär man sig här en sak, och den är ju att den här satsningen på flygvapnet, där man ju tror att det på något sätt ska kunna ersätta artilleriet, blir ett problem. Därför att Israel har för lite artilleri under hela oktoberkriget. Alltså ett understöd. Artilleriunderstöd. Och det hade man behövt i större utsträckning. Mm. Men det lyckas man så småningom då överkomma genom att man ändå vinner luftherravälde.
Är det för att slå ut pansarvagnar då?
Slå ut pansarvagnar, slå ut luftvärnsbatteri, slå ut artilleri då. Men sen tycker jag också att man kan påminna sig, varför är det så att det här blir så framgångsrikt? Jo, det är ju därför att hela det israeliska samhället egentligen är ju under högtid. Man firar ju sitt judiska nyår. Och det är ju självklart så att det här är ju en idé att man ska anfalla vid den här tidpunkten. Men man kan väl bara konstatera att den här striden på Golanhöjden är fascinerande och, får man då säga, imponerande ur Israels synpunkt. Och så kan man ju fundera lite på egentligen vad syrierna gjorde här. Det visar sig att de är inte uppgiften mogen, de är inte tillräckligt välövade, de kan inte samverka i förband, understödja varandra på rätt sätt. Och sen samtidigt naturligtvis ska de liksom anfalla uppåt, i uppförsbacken på något sätt här. Men man får inte glömma bort att så långt borta var det inte att det här kunde ha blivit en katastrof. Det handlar ju också om att israelerna snabbt lyckats få fram förstärkningar. Därför att Barakbrigaden och 77:e pansarbrigaden, delar av den, hade inte klarat att hålla emot hur länge som helst här. Så det är ju liksom Golanhöjderna, kan man ju säga då. Och om man då växlar lite till Sinai här nu. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Mm. Vi har ju nu bara nyligen haft i nyheterna den här båten som täppte till i Suezkanalen.
Just det.
Ja. Och då var det ju så att man hade ju då en försvarslinje. Sedan hade byggt en försvarslinje med massa fort och sånt. Och stödjepunkter. Och också lagt upp en stor, stor sandvall. Som inte gick att ta sig över. Alltså du kunde inte köra med pansarfordon uppför. Det gick inte. Så det gick liksom inte bara för Egypten att köra amfibiestridsvagnar som köra uppför. Man kunde ta, utan man är tvungen att få bort den där vallen på något sätt. Eller få genomgångar i vallen. Och då upptäcker ju egyptiska ingenjörer att man kan då göra detta genom att spola bort sanden. Det är ganska fascinerande i sån där. Och sen övar man på egyptisk sida. Och israelerna börjar väl bli lite avtruppade. Nu övar de igen. Men sen plötsligt då, den 6 oktober. Mm. Precis samtidigt som artillerielden inleds då mot Golanhöjderna. Då anfaller egyptierna. Spolar vägar genom den här sandvallen. Och naturligtvis så är ju då den här försvarslinjen. Den är ju hopplöst underbemannad och ganska snabbt tvingas ju israelerna att helt enkelt utrymma den här ställningen. Och här har vi någonting intressant nu med det här egyptiska luftvärnet. Som ju blir nyckeln här.
Mm.
Därför det skyddar ju den här egyptiska offensiven österut på Sinaihalvön. Och israelernas försök att motanfalla de här första dygnerna, både med flyg men även med egna pansarstyrkor, det stupar ju väldigt mycket på att man kommer in i det här egyptiska luftvärnsparaplyet. Men när egyptierna försöker gå vidare några dygnsidor och kommer utanför sin luftvärns, då går man på pumpen, kan man säga.
Men det fattar inte jag. Jag antar att det har att göra med att man har lite olika, att man bygger ut det här. Alltså diskussionen mellan Sadat, som är den egyptiska premiärministern här, och hans försvarsminister eller krigsminister, om man ska kalla det. Det verkar ju vara som att de har bråkat lite om hur de ska gå vidare med den här. Och då bestämmer de sig vid något skede då att de ska fortsätta den här offensiven. Men jag fattar inte, varför gör man det utan det här luftvärnsskyddet? För det är ju fullkomligt avgörande. Det borde de ha förstått.
Ja, eller flyttat fram luftvärnet. Ja. Det finns ju naturligtvis någon form av förklaring till det där. Men det kan ju vara, det förefaller ju vara väl. Eller så var man övermodig. Man uppfattade att man hade någon form av kvantitativt övertag här.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga.
flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ganska snart också, så om man tittar på det övergripande spelet här, så ganska snart efter krigsutbrottet så åker ju Kissinger till Moskva och börjar försöka förhandla om en vapenvila tillsammans med Sovjetunionen, med Brezhnev. Jag antar att det också, och han vill ju fördröja det här, för att han vill inte att kriget ska avslutas för tidigt. Jag antar att det måste vara en sån logik som ligger bakom här då, att man inser från Egyptens sida att man måste ta mera mark så att säga, för att förbättra sitt förhandlingsläge, för man förstår ju att alldeles snart så kommer det bli.
Med vapenbilar, ja. Båda sidor jobbar ju mot den här vapenbilen som du säger, för det sätter ju igång direkt en FN-process. Och det tycker jag man kan skjuta in här också. Jag vill bara tillägga det för, i det här sammanhanget, att Golda Meir, som ju är premiärminister och ytterst ansvarig i Israel så att säga, hon säger ju nej till förslag på ett sånt här för anfall. När israelerna börjar förstå att det pågår en uppladdning. Det som man gjorde i sexdagarskriget, nämligen slog ut det egyptiska flyget på marken. Helt enkelt ett sånt där preemptive strike så att säga. Och det säger hon nej till. Och skälet är ju att man ju efter då sexdagarskriget förlorar så mycket goodwill. Att internationellt. Och det kan man ju fundera lite kring här ju. Att man jobbar ju hela tiden mot den här vapenvilan. Man försöker ta så mycket landområde som möjligt bara för att, ja. Och att det är ett problem detta egentligen, både för den arabiska sidan men också den israeliska sidan. Att man jobbar mot den här vapenbilen. Det visar ju också hur den här konflikten ju påverkas av det.
Ja, på något, det är precis. Det pågår något, exakt, ja. Det pågår något så mycket större bakom kulisserna. Och att man egentligen inte förhandlar direkt med varken Israel och Egypten. Utan det här handlar om Kissinger åker till Moskva och träffar Brezhnev. Bara det säger någonting om vilken typ av magnitud det är. Man kan säga att USA och Ryssland här, de förstärker, eller Sovjetunionen, de har ju väldigt stora flottstyrkor också i Medelhavet som bara ligger och vilar och som också byggs på. Sovjetunionen, det är mer eller mindre dubblar ju sin närvaro.
Det är det som är Sovjets egentligen tanke med att ha en fot in i Egypten. Att kunna ha en det är den här gamla viljan, tänker jag, från Krimkriget att vara ute i Medelhavet. Det är lite då pratar jag om Krimkriget i mitten av 1800-talet. Det är ganska spännande faktiskt. Att,
ja, just.
Så är det ju. Och det också finns amerikanska flottstyrkor som har en närvaro här. Så att det här finns hela tiden som en extra dimension till det här kriget. Men det här första anfallet från Egypten, alltså man flyttar ju över ungefär 30 000 man alltså under första dygnet här. Det är ganska, det där får man ju säga att den egyptiska armén visar ju en kompetens. Utan misstagen hos Egypten är ju mer sen, så att säga, i det rent operativa sen. I det här taktiska lyftet över, eller operativa lyftet över Suezkanalen, där är man framgångsrik och skicklig, man har genomtänkt och man överrumplar verkligen israelerna. Men det är när man sen involveras då i, kan man säga då, det här formen av kursk pansarslaget med israelerna, då är man underlägsen, och man är hela tiden underlägsen när det gäller den enskilda soldatens uppträdande och stridsvagnsbesättningarna, samtidigt som man inte har sämre materiel egentligen. Nej. Och sen är väl problemet på Egyptens sida att det här israeliska anfallet också är ju väldigt, väldigt väl genomtänkt och är ju verkligen klassiskt exempel på en sån här kraftsamling och genombrytning. Att man från israelisk sida väljer då att satsa på att anfalla mitt emellan två stycken egyptiska arméavdelningar. Och det gör att egyptierna blir ju träffade i veka livet så att säga.
Just det, och de tar sig faktiskt över här, över kanalen.
Över kanalen, och så bara några dygn sen så är israelerna liksom tillbaks. Va? Och är det ju sen den här offensiven som man brukar kalla för operation och gasell. Va? Men, och där är ju tanken från israelisk sida att ta så mycket som möjligt på västra sidan om Suezkanalen. Kanske till och med hinna ta Kairo. Och det är ju där nu vi är inne på det här egentligen. Man jobbar ju nu mot den här tidtabellen, vapenvilan, FN, för att ha någonting att förhandla med. För man inser ju här att någon gång i framtiden kommer man involveras i en fredsprocess där man inte kommer få behålla sina halvön.
Precis som i Syrien också så siktar man ju ganska snart på de här luftvärnsbatterierna som finns på egyptisk sida. Så att man återigen kan ta luftherraväldet även på över sina i halvön.
Man penetrerar ju som det heter liksom den egyptiska slaglinjen här då. Nu pratar jag, låter det som att jag pratar om slag för Lützen här, men så att säga, och kommer in på djupet. Mm. Och lyckas då leta upp och slå ut de här, många av de här luftvärnsbatterierna, vilket ju ökar ju möjligheten naturligtvis när offensiven kommer igång då. Det är ganska fascinerande att man tar sig över och tar ju ett stort område alltså på västra delen av Suezkanalen. Och egentligen utmynnar ju sen kriget egentligen att det övergår ju sen så småningom i en vapenvila då den 24 oktober då. Där det här avrundas då. Men
ja, det finns ju mycket annat, många intressanta kontexter här som pågår liksom utanför själva stridigheten också. Att där är ju, vad säger, reaktionen från USA. Jag tycker vi kan prata lite om Nixon och Kissinger här också. Att det är ju, för det första från USAs sida så har det här föregått sig av en tid då man är lite färdig med krig så att säga. Vietnam har man ju precis...
Man är bränd. Man är verkligen bränd. Och det kan man ju få bara säga att Nixon som ju ofta brukar få väldigt mycket skäll, och det har ju handlat mycket om Watergate och så vidare. Han är ju faktiskt den presidenten som är på väg att avveckla kriget i Vietnam. Det är lite spännande här. Det är alltså riktigt.
Watergate-skandalen pågår ju för övrigt exakt nu.
Ja.
Och det är det som är intressant där, för Kissinger tar en väldigt viktig roll i de här förhandlingarna, och Nixon ger honom i princip helt och hållet eget förhandlingsutrymme. Det uppstår för övrigt en liten konflikt mellan de två när Kissinger åker till Brezhnev i Moskva. För då har, utan Kissingers vetskap, så har Nixon skickat ett meddelande till Brezhnev och gett Kissinger fulla rättigheter att förhandla och USAs vägnar. Men Kissingers strategi är att låtsas som att han inte kan göra det för att så förhala den här vapenvila-processen så att israelerna hinner vinna tillbaka områden. Så det uppstår, de har vissa intressanta kommunikationsmissar som pågår där. Men hur som helst, det som är kanske mest intressant då, det är ju det här understödet. Det är ju så att Golda Meir ber ju USA om finansiellt stöd, eller materiell i alla fall, för att så att säga, kompensera för de förluster man har. Och man begär $860 av USA. Mm. I värde då, alltså med flygplan och annan materiell. Men ganska snart så bestämmer sig Kissinger för att de ska få ungefär 2 miljarder. Okay. De skickar ju över en, och det här kallas för Operation Nickelcrass, som har blivit väldigt...
Alltså klassisk luftbro.
Ja, en klassisk luftbro alltså. Mm. Och de skickar ju över ett oerhörd mängd materiell, bland annat 40 stycken F4-plan, 46 stycken A4, alltså stridsplan som man använder sig av, 12 stycken transportplan, 8 helikoptrar och sen en mängd andra då fordon och även sådana här luftvärnsbatterier.
Och ammunition. Ja, för det kan jag lägga till att man blåser ju iväg så mycket ammunition under oktoberkriget. Man blir förfärad på israelisk sida, även på arabisk sida, över hur mycket ammunition det går åt. Och de här stridsvagnarna på Golanhöjden som ju ingår, som deltar i de här avvärjningsstriderna där, de skjuter ju slut alltså hela tiden, bara fylls på. Så att just det här med 10,5...
Och då ska man komma ihåg att USA har ju precis...
Stridsvagnar, ja. Centurion, ja.
Mm. Exakt, ja, men då ska man komma ihåg att USA kommer ju också från den här positionen nu då, att man har ett väldigt bespottade från det internationella samfundet över vad som har hänt i Vietnam.
Tilltufsade får man säga, och dåligt självförtroende
precis,
nästan.
Precis, de har tappat lite av sin aura som liksom fredsgaranten i världen. Mm. Och nu återigen så ska de då skicka in den här enorma, ska det bli ett nytt Vietnam norr här? Det är också så intressant att Nixon året innan, han har ju då bestämt sig för att han ska ha det här ett Year of Europe, en slags återkoppling till västmakterna i Europa för att liksom reparera de relationerna som har slagits i kras i samband med Vietnamkriget.
Kritiken på amerikanskt uppträdande i Vietnam.
Ja, precis. Mm. Och bland annat Sverige har ju varit ledande här med Olof Palme bland annat. Men då, så nu ger de sig i kast med det här igen då. Och det finns ju en del diskussioner om hur EU agerar på det här. Och det är ju bara ett fåtal europeiska länder som hjälper till att transportera. För de här transportplanen måste ju landa någonstans på vägen. Mm. Mm. Och det är egentligen bara Portugal och Nederländerna, även Tyskland, men det hålls hemligt mer eller mindre.
Mm. Och det är ju känsligt för tyskt överhuvudtaget involvering vid den här tiden fortfarande.
Ja. Det är mycket känsligt. Mm. Men då har man då sett det här som ett, historieskrivning har ju varit lite grann att Europa då liksom sviker USA eller att det uppstår en konflikt här. Så kommer ihåg att det här är ju den perioden i Europas historia då man börjar resa sig från den här efterkrigstiden och verkligen är liksom en global, internationell, ekonomisk stark spelare. EU börjar växa sig till, nu är det 9 länder som är med här. Mm. Och man kan få faktiskt första gången egentligen i internationella sammanhang som EU kan forma någon slags egen policy, en utrikespolitisk policy. Och det sker här i oktoberkriget på ett väldigt intressant sätt. Sen har man liksom ifrågasatt det här med hur motvillig Europa egentligen är då. Då kommer man konstatera senare att det var ju bara Portugal och Nederländerna som fick förfrågan.
Okej.
Okay. Ja. Så villigheten att det så här, för Kissinger var det viktigt då att peka på att, för de här, att de inte ville hjälpa till. Men att det var lite en efterhandskonstruktion.
Men det som är intressant är det du säger här nu, att de har liksom lämnat de här stridsvagnsperspektivet, om vi säger så här, det här. Så kan man ju lyfta den här konflikten egentligen från den enskilda soldaten till Kissinger i någon mening, om man säger så. Och det är det som är så fascinerande, tycker jag, med oktoberkriget. Och som vi var inne på inledningen, att man får inte glömma bort det här. Att den ammunitionen som man skjuter med, den har att göra med att man får det från andra sidan jordklot.
Exakt.
I stort sett.
Och det här, så kommer ju den här atomvapensdiskussionen in i det här också, att man märker då att israelerna börjar liksom fingra lite på avtrycken.
Ja.
Sovjetunionen gör ju också sitt bidrag till den här konflikten. De skickar faktiskt 400 T-55 och T-62 till Syrien som kompensation då för alla de här. Ja, det är en otrolig mängd.
Ja, det är det ju, som alla som har slagits ut. Ja. Därför att det kan man ju nämna, att arabstaterna kommer ju att förlora 3000 stridsvagnar. Alltså. Stridsfordon, det är helt vansinnigt. Ja. Nu har israelerna ganska stora förluster också. På 2000. Men det är ju en annan sak. Alltså, att det är fascinerande och att man pumpar in. Och att Sovjet finns ju också där. Och det har vi ju redan sagt. Alltså, men de här stormakterna egentligen föder ju egentligen det här kriget och hela den här konflikten.
Ja, precis. Det blir ett litet världskrig i miniatyr då. Så över de här Golanhöjderna. Och det är vad man kan tänka sig, att det här kriget, ett stor europeiskt världskrig kanske skulle ha utspelat sig på ungefär liknande sätt på de här, alltså bortsett då från, om man bortser från atomkrigsföringsdimensionen, de tar bort den liksom, och bara ser på de pansarstyrkorna och hur de har agerat.
Så. Därför att de är ju mekaniserade här, och en del av de här divisionerna, syriska divisionerna kallas för infanteridivisioner, men de är i högsta grad mekaniserade, så att det är ju verkligen pansarmekaniserade trupper som möts här genomgående i stort sett. Sen har man en del specialförband och så vidare, men jag tycker att när man landar i den där ceasefiren där då, vapenstillståndet, så har ju Israel tagit en del av Syrien. Och egyptierna, de håller ju då med sin andra och tredje armé då, en liten remsa på östra sidan av Suez. Men israelerna har tagit mitt emellan de här två arméerna då en del på västra sidan av Suezkanalen, till det här liksom penetrerande anfallet då skedde. Och det är klart att världssamfunden har ju ganska diger uppgift här nu att se till att de här, man särar på de här kombatanterna. Jag tycker också att det är en sak som vi skulle kunna ta upp här också, är att det här kriget, här har ju Israel stora förluster. Ungefär 2006 och 2700 soldater dör i oktoberkrig. Det är den största förlusten de har under alla sina krig. Det är ju ett krig som också innehåller en hel del ganska, får man säga, så hatinslag. Så är det ju. Och att här sker det en del ganska stora brutalitet, precis som under sexdagarskriget.
Mm.
Så det ska man ha klart för sig. Och det där skär ju egentligen att de här krigen, att det är sån hat mellan de här, får man ju säga så, etniska grupperna här, faktiskt. Mellan israeler och de här arabstaterna. Och jag vill upprepa det här, att Golda Meir säger ju det att vi slåss för vårt liv och vi kommer inte att ge upp, och det är därför att vi slåss för våran existens, säger de.
Mm.
Våra motståndare slåss inte för sin existens, de slåss inte för sin suveränitet. De slåss bara för att förgöra oss, och menar att därför har Israel ett moraliskt övertag. Och vi slåss därför att vi måste, vi har inget annat alternativ. Mm. Det är hennes budskap i de här talen hon går ut med. Och man får ju naturligtvis förstå den där, att Israel, där Israel befinner sig idag, är ju en annan situation. Man är ju inte, staten Israel är ju idag inte hotad. Men att här är det ju en liten stat som är verkligen hotad i sin existens.
Mm.
Det ska man ha klart för sig. Och att det var väldigt, 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 väldigt nära. Så det tycker jag är en viktig, viktig aspekt här.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det gör ju någonting också med hur man ska se på det här kriget som ett utrotningskrig på sätt och vis. Eller så kan man kalla det ett ideologiskt krig också. På grund av att det blir så här. Det blir inte riktigt den här bara strategiska, klausowitzianska liksom.
Nej.
En annan nivå.
Nej, utan vi har ju pratat om såna här saker faktiskt i samband med egentligen väldigt, det finns ju väldigt få egentligen paralleller här, men det finns en sak tycker jag som ändå slår mig när jag tänker på Barbarossa, ja, den här liksom hänsynslösa inställningen då. Och den kan man väl på sätt och vis se här också, just den här med den förintande kriget. Och frågan är ju, tycker jag, om vi nu får spekulera lite, tycker jag vi har rätt att göra, det är ju våran podd för 17, så tycker jag att vad hade hänt om araberna hade kommit ner från Golanhöjderna, man säger att Jordan har kommit ner, tagit Israel och Tel Aviv och hade erövrat Israel.
Men så länge de har den här USA som garant egentligen för sin säkerhet under den här tiden.
Mm.
Jag menar,
nej, det hade ju aldrig inträffat.
Nej.
Det är jag helt övertygad om. Därför att Sovjet och USA, där har vi återigen den här dimensionen. Ja. De hade gått in och stoppat det.
De är inte intresserade. Och jag vet att du pratade lite om det, att relationen med Sovjetunionen på Egyptisk sida av Sadat här. Så här relationen Sadat-Brezhnev, den var ju lite kylig.
Det är inte klockren, nej. Och det kommer ju, leda sen till en uppgörelse där man ju vill bli av med Sovjet.
Exakt, och det som hände i ett inledande skede, det är ju att han faktiskt, Sadat, han bara skickade iväg all sovjetisk personal som finns i Egypten, skickas hem med ett antal flygplan bara, egentligen utan förvarning, att de ska bara dra.
Mm.
För han vet att om man sätter igång det här kriget med sovjetisk närvaro, så kommer Sovjet säga stopp på en gång. Ja, det har ingen chans.
Det är en viktig dimension.
Ja. Ja. Sen får de ju ändå stöd i ett senare skede, men det var ju viktigt att Sovjet inte fanns närvarande på Israel eller på egyptiskt territorium när man sätter igång.
Mm.
Ja, det är spännande. Jag tycker att vi också, så här, nu är det lite 5 minuter på slutet.
Ja.
Jag pratar om oljeembargot också.
Ja, just det. Jag sa ju till dig att jag kan släppa in där 5 minuter på slutet med lite oljeembargo. Varsågod.
Ja. Nej, men jag tycker att det är en intressant kontext också som vi bör diskutera. Precis samtidigt som man håller på att förhandla om de här vapenstillstånden och eldupphör, så pågår ju någonting helt annat också. Och det är ju det här att OPEC-länderna, de oljeproducerande arabiska länderna här, har ju under en tid före här egentligen, redan i april 1973, så åker ju en delegation från Saudiarabien över till Washington och säger så här att om inte ni förändrar er Israel-policy,
just det,
så kommer vi göra åtgärder vad det gäller oljeproduktionen. Då har man satt upp ett mål att 1980 ska man uppnå en viss typ av oljeproduktion.
Och för att tjäna pengar.
Ja, för att tjäna pengar och för att understödja bland annat USAs liksom oljeindustri eller liksom, vad ska man säga, konsumtion. Och det här är ju en period då oljekonsumtionen stadigt ökar. I USA ökar den ju med liksom mellan 20-30% varje år. En enorm liksom förbränningsökning som sker även i Europa, som nu håller på liksom att industrialiseras igen eller på något vis komma tillbaka efter de här efterkrigsåren. Så de har ju redan tidigt då hotat med detta. Sen under september månad faktiskt, och det är delvis av en slump, eller man vet väl inte huruvida OPEC-ledarna hade någon aning om vad Egypten och Syrien
planerade.
Ja, precis. De måste ju ha planerat under en tid, va? Men i september så bestämmer man sig för att man ska höja det fasta priset på olja för att få in mera skattemedel till de här staterna. Man känner sig lite utnyttjad av de här internationella oljebolagen som var brittiska, USA eller Exxon till exempel. Mm. Man känner sig lite utnyttjad av dem, så man vill höja det här priset på oljan för att kunna få in mera skattemedel och tjäna mer pengar på detta. Så det gör man redan i september. Och man kan inte riktigt komma överens med oljebolagen. Så det slutar med att man helt enkelt bestämmer sig här. Oljebolagen kommer så här, ja, men vi kan tänka oss att öka priset med 8-15%. Och då säger de så här, ja, fast vi vill öka med 100%. Det är ungefär de positionerna de har. Så att, och förhandlingarna strandar i en konferens i Wien bland annat i september här. Och så bestämmer sig OPEC-länderna då enhälligt att de ökar priset med 70%. Och det här sker då i september. Sen sker ju kriget 6 oktober. 8 oktober ska man ha återigen en ny konferens där man ska förhandla om det här. Men de här förhandlingarna är bara i princip havererat totalt. Och det som händer då, det som där kriget faktiskt har en direkt påverkan. Å ena sidan handlar det om hur de olika länderna ställer sig gentemot den västerländska liksom, politiken. Va? Att man, vissa länder blir tillåtna att köpa in olja medan andra inte. Och man har ett slags klassificeringssystem här nu. De länderna som ställer sig positiva till OPEC-ländernas politik i förhållande till konflikten, de får fri tillgång, precis som tidigare, enligt marknadspriser som man har satt tidigare. Mm. Sen får alla andra länder som förhåller sig neutrala, de får dela på resten. Mm. Och länder som är för då, eller hjälper USA, hjälper Israel, de får ingenting alls. Så det är så man delar upp det, va? Mm. Och så märker man ju också att det här räcker inte med bara en prisstegring, utan man ser också till att minska produktionen av olja. Så man sänker först. Mm. Och det här görs ganska sent. Det är alltså den 16 oktober eller någonting sånt där. Mm. Så bestämmer man sig för att nu ska vi sänka produktionen. Ja,
det är
ju
mitt under kriget.
Ja, precis. Mm. För att då liksom kväsa eller på något vis påverka politiken här. Mm. Direkt efter Operation Nickel Grass sätter igång, alltså den här amerikanska luftbron sätter igång. Dagen efter 19 oktober, så det är totalt oljeembargo mot USA. Mm. Inte en tunna ska dit. Mm. Det här får ju rätt stora konsekvenser.
Ja, det får ju det. Ja.
Och det är inte bara oljepristolk, så jag tycker att Israels agerande här i ett inledningsskede, de ser ju faktiskt till att bomba två oljeterminaler i Syrien. Tartus och Banyas. Mm. Och genom att man bombar de här, det här var två viktiga utskeppningshamnar, men genom att man bombar dem så måste man nu skeppa all olja från Persiska viken, vilket är typ dubbelt så långt.
Och då blir det ju en kostnadsökning.
Ja, ja. Exakt. Ja. Så det är inte bara oljepriset i sig som ökar och de här oljeembargorna, alltså importförbuden, utan även kostnader för transporten bara skjuter i höjden.
Och det är direkt följd av kriget naturligtvis.
Ja, precis. Och det är en direkt konsekvens av de här bombningarna som Israel genomför. Väldigt framgångsrik, kan man väl säga.
Ja.
Och sen upptäcker man väl så småningom att de här inte ger någon större effekt. Att man fortsätter. Det är ju så att fredstraktatet skrivs för den 22 december.
Just det.
Förhandlingarna, förhandlingarna pågår ju under hela november och december. Och jag tror att den 4 november bestämmer till exempel OPEC-länderna att de ska kapa produktionen med typ 25% eller någonting. Så de försöker hela tiden påverka de här fredsförhandlingarna från sin position då. Men det är först det är faktiskt i mars, den 18 mars, så lyfts det här embargot helt och hållet. Om man accepterar att det antagligen inte kunde ha någon större påverkan på hur liksom fredstraktatet skrev. Eller. Och målet är ju egentligen att det de säger, och som på sätt och vis är lite naivt, va? Men de säger så här att ja, vi kommer inte släppa på produktionen förrän gränserna som de var innan sexdagarskriget återställs. Så det är sexdagarskrigets gränser som man har liksom som mål. Att de ska återställas.
Och det är intressant, för där har du ju också de palestinska kraven går ju alltid på sexdagarskrigets gränser.
Okay.
Ja, så är det att det är det man faller tillbaks på så att säga hela tiden. Och det är ju det oktoberkriget egentligen handlar om, att återställa det här då.
Och det är också så här, relationen med EU är intressant, som vi diskuterade lite innan. För vilka är det som faller platt för oljeembargot? Ja, det är ju EU. De europeiska länderna ser ju till snabbt att så att säga plisa den här av OPEC-länderna och se till att inte utmana dem för att de går säkra. De skriver bilaterala avtal med de olika oljeländerna för att säkra sin egen produktion. Så många europeiska länderna klarar sig faktiskt ur en slags oljeembargosynpunkt. Va? Egentligen bara Nederländerna som blir helt kapade i Europa, som inte får någon olja alls. Så.
Intressant.
Ja. Konsekvenserna av det här är enorma faktiskt, vad man ser på, alltså på lång sikt. För det här är en hel, i USA kallar man det här för the energy crisis, alltså de åren som kommer efter. Man inser hur känsliga man är inför de här, att samhället som sådant också har blivit så beroende av oljan. Och tänk, ett land som Sverige importerar vid det här laget 73% av sina oljeresurser.
Just det.
Det är fullkomligt avgörande, och det här, och nu återkommer jag lite till den här beredskapsgrejen, va? Men det här är också den tiden man börjar bygga upp en ny typ av ekonomiskt försvar, och de här oljedepåerna börjar byggas ut, och man liksom blir mer angelägen om att spara stora oljereserver på svensk mark för att man ska kunna säkra sin tillgång även om det blir krig i någon annanstans. Va? Förut har man planerat väldigt mycket för direkta aktioner mot Sverige. Men här blir det så uppenbart att hela världen är sammankopplad.
Det är globalisering som vi säger.
En slags globalisering då, med just bas i oljan. Va? Världen är så sammankopplad nu så att vi kan inte komma undan längre. Och den här oktoberkriget visar ju det så himla tydligt, att varje land måste stå för sig självt. I USA gör man ju också så att man orienterar sin oljeproduktion mot Alaska till exempel. Norge
börjar på allvar.
Ja, och varför? Jo, för så priset har skjutit upp så pass högt, så nu blir det helt plötsligt väldigt det är ekonomiskt rationellt att exploatera oljeresurser i Nordatlanten.
Men det där, jag skulle kunna säga faktiskt att det där tycker jag var en ganska bra avrundning.
Jag tycker det.
Ja. Det man kan lägga till tycker jag ju att det är ju så här att det sker ju sen ett successivt av nedtrappning av den här konflikten, och framförallt är det ju Israels reträtt från Sinai sen med Camp David-avtalen och sådana saker då framåt 78 och så vidare. Vi behöver inte orda så mycket mer om det, va? Men jag tycker väl egentligen att jag är ganska nöjd, Peter.
Ja, det finns ju, det är ett intressant krig.
Det är det. Vi har anledning
att sätta en väldigt intressant punkt på liksom kalla kriget och hela den kontexten.
Ja, och vi har ju anledning nog att komma tillbaka, tycker jag, till de här andra, både sexdagarskriget och Suezkrisen i kommande podcast. Vi får väl helt enkelt säga tack för oss.
Ja, tack ska vi ha, Martin.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur. bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.